Hej, det är dags för det tredje avsnittet av Total Liverpools podd. Andreas Järp heter jag som leder den här podden och hetsar mina deltagare. Varje månad så skickas ett nytt avsnitt ut i eten och du kan hitta den här podden på iTunes, Acast, både på Android och via iOS. I dagens program så kommer det att spekuleras en hel del. Liverpools säsong är slut, spelarna har gått på semester, men det innebär inte att supportrar och fans går på semester, utan det är nästan nu jobbet börjar. Tidigare så har det varit en match i veckan, mer eller mindre. Nu så är det ju varje dag någon nyhet, någonting nytt att ta in. Men vi ska i alla fall inleda programmet med att se tillbaka på säsongen som har varit. Se över Liverpools trupp lite. Vilka kommer att fortsätta bära den röda tröjan när säsongen börjar sen i augusti? Vad behövs? Vilka behövs för att klubben ska klara av alla de här matcherna som Champions League-spelet innebär med kval då? I vanlig ordning så ska det också bli en talangprofil. Den här gången en talang som köptes in inför förra säsongen. I förra avsnittet så tittade vi på vad det har blivit av den gamla anfallstalangen Adam Morgan. Idag så ska vi kolla upp vad som har hänt med en annan anfallstalang av franskt påbrå. Och allra sist i programmet så avslutar vi med den sedvanliga topp 5-listan. Idag, topp 5 transfers som aldrig blev av, missade möjligheter. Det är dagens program, men jag har ju inte presenterat de viktigaste i programmet, nämligen de som sitter med kunskaperna, de som sitter med åsikterna. Från hemsidan Total Liverpool, Per Kvist och Thomas Nygren, välkomna!
Tack så mycket.
Ja, innan vi pratar om säsongen och inleder så har det ju hänt en sak. Liverpool har presenterat nya matchtröjor. Och lite kort, vad tycker ni om dem?
Jag tycker nog att det är en av de bättre som vi har haft av hemmatröjorna de senaste åren. Jag är väldigt förtjust i de här vita inslagen som har kommit till. Och emblemet ser väldigt fint ut på tröjan. Så jag var väldigt nöjd. Jag brukar alltid tycka att det är fint att man är partisk, men jag var ovanligt nöjd den här gången.
Per?
Ja, jag kanske inte är den personen som kollar mest på nya tröjor och sånt, men ja, helt okej.
Och jag följde ditt Twitterkonto, Thomas, och det stod där att du hade lite beslutsångest, för du har införskaffat tröjan, vad jag förstår, och hade beslutsångest vad du skulle ha på den. Vad blev det till slut?
Ja, det här har varit ett dilemma för mig sista månaden. Jag försökte bolla det med min sambo, men jag får ganska dåligt gehör i det här problemet. Jag har faktiskt inte beställt den. För under sista omgången mot Middlesbrough så kände jag när Wijnaldum gjorde 1-0 att fan, det där målet var det skönaste målet på länge, så nu ska jag ta hand på tröjan. Och sen kände jag en säsong i klubben från Newcastle. Kan jag ta honom på ryggen redan nu? Det ska ändå vara någon som förtjänar den där platsen. Så jag håller fortfarande på att vela. Jag tror att det kommer sluta med att jag köper Henderson ändå i slutändan, för att jag inte klarar av att ta något riktigt beslut. Jag är bara, det var ju så skönt för att man kunde Carragher varje år.
Hur tänker man när man ska bestämma nummer och namn och såna här saker? Jag tycker att det nästan kan liknas med när man tatuerar in sin partners namn. Det kan bli väldigt fel, men det är en fin gest.
Ja, jag kände att de skulle förtjäna den där platsen någonstans på ryggen, för det är ändå ställningstagande. Jag vet att många köper utan tryck på ryggen för att vara på den säkra sidan. Men någonstans för mig så är det som en slags historisk tillbakablick på vilka spelare jag uppskattade på den tiden. Så det är lite roligt också att ha ett namn på ryggen.
Jag tillhör ju en av dem som köper utan tryck numera, utan nummer och namn.
Vad fick du att bli bränd eftersom du sa numera?
Ja, jag har ju en gammal Michael Owen. Och den är ju med blandade känslor som man ser på den, om man säger så. Sen har jag i och för sig en gammal Fowler också, Fowler-tröja, och den är ju trevlig förstås. Men nu kör jag faktiskt utan Så jäkla tråkig har man blivit.
Ja, vi går vidare i programmet helt enkelt. Vi lämnar tröjorna bakom. Ja. De är fina i alla fall. Så kan vi säga. Klassiska, vita och röda. Och det är väl så vi ändå vill att Liverpool ska se ut. Eller? För det har varit så här gulspräckliga och allt möjligt.
För mig är det viktigaste att de inte ser helt förjävliga ut. Sen kan jag leva med en rad olika varianter. Och den här är definitivt helt okej. Ja,
det är borta tröjan som... den. Jag vet inte om den, om den officiellt släppt den, men de bilderna som man har sett på det som ryktats känns som att det ska bli roligare att se hemma matcherna nästa år. Fast den är ju inte lika illa som den där lusekofta tröjan som vi hade.
Men det är nästa säsong. Det har ju precis avslutats en säsong. En säsong som, ja, vi får väl ändå säga att det blev en ganska bra säsong. Champions League-spel satt väldigt långt inne, får man väl ändå säga, trots efter den finfina inledningen. Hur skulle ni vilja sammanfatta säsongen 2016-2017?
Ja, mitt bestående intryck är ju att Liverpool har, som vi har varit inne på flera gånger tidigare här, gjort en fantastisk säsong mot de övriga topplagen. Så om man skulle isolera topp 6, topp 7 skulle Liverpool ha vunnit ligan. Och det är ju en ganska ovanlig problematik, för att vanligtvis brukar man ju ha svårare att vinna matcher ju bättre motståndarna är. Men här har vi istället följt ett mönster att det är svårare att vinna ju sämre motståndarna är. Och det är väl mitt bestående intryck. Och det gör ju också att säsongen blir ganska svårbedömd. Men naturligtvis är det en bra säsong när man slutar fyra i tabellen. Den fjärde platsen som vi alla hade hoppats på.
Thomas, sammanfattning av säsongen 2016-2017. Vad är dina bestående intryck?
Ja, men som Per var inne på lite grann så har man ju slitits mellan hopp och förtvivlan i året. Det har varit jättebra insatser mot de bra lagen och bedrövliga insatser mot de lagen som huserar i nedre delen på tabellen. Och det är klart, det är ju någonting som man kommer att ha med sig. För det är ju där våra problem ligger nu, att vi måste ju få till ett sätt att även utmanövrera de här lagen som backar hem och bara låter oss stånga oss blodiga mot en försvarsmur. Så, och det viktigaste som jag kände inför i år var att man skulle få se en positiv utveckling. Och det tycker jag absolut att vi har fått se. Och vi har många spelare som har hittat sina rätta positioner. Och det tror jag vi kommer att stå nytta av när vi går in i nästa säsong.
Och om vi pratar då eller spelare som har utvecklats och så, har vi fått sett något riktigt genombrott?
Kanske inte av de här av de yngre spelare, men en spelare som Adam Lallana till exempel tycker jag har gjort en jättefin säsong. På ett helt annat sätt än tidigare. Då kunde han blixtra till i enstaka matcher. Nu har han ju varit, bortsett från den här skadeperioden, så har han varit en av våra jämnaste spelare. Och förut kändes det nästan omöjligt för honom att träffa mål med ett skott, åtminstone med kraft. Men nu så är han ju ett hot. Både med avslut och ja, med assist.
Ja, sen måste man väl säga att Mané har ju fått någon typ av genombrott. Han var ju duktig redan i Southampton, men han har ju haft en utväxling i Liverpool som är väldigt imponerande, och han har ju definitivt bevisat att han var värd den ärligt talat stora summan som han betalade förra sommaren för hans tjänster. Och det är ju väldigt trevligt förstås för oss fans att veta att klubben inte bara misslyckas med de här stora värvningarna.
Nej, alltså överlag så har ju värvandet gått, vi värvade kanske inte så mycket förra sommaren, men det var nog länge sedan vi fick sånt utfall på värvningarna. För det är tre stycken som har gått rakt in i startelvan och gjort betydande skillnad. Vi har ju Matip i försvarslinjen som har varit jätteviktig. Wijnaldum på mittfältet som också har bidragit med både mål och assist och ett passningsspel som...
Snudd på en tröja.
Ja, precis. Och Mané som har bidragit med speed framåt. Så värvningarna som vi gjorde förra sommaren, både väldigt gott inför den här sommaren, och vi kan ha samma utfall. Det är väl egentligen Karius och Klavan som kanske inte har en... Ja, jag kan inte påstå att jag hade några förväntningar på Klavan heller i och för sig. Så det kanske är fel att säga att han inte levt upp till förväntningarna.
Ja, och då kan vi gå igenom truppen, och du nämner just Karius och Klavan, och det är två positioner som under en längre tid har kritiserats i Liverpool, nämligen målvaktspositionen och mittbackspositionen. Man köpte in då Karius i tron kanske att han skulle kunna utvecklas till en första målvakt, eller om inte annat sätta press på Mignolet. Hur ser målvaktssituationen ut idag jämfört med vad den gjorde för ja, i augusti 2016.
Ja, den är ju relativt bra skulle jag säga för att vara Liverpool. Sen om man jämför med de andra topplagarna i Premier League så kan man inte påstå att Liverpools målvaktssituation är direkt delikat. Men Karius värvades, som jag tolkade i alla fall, som in som första målvakt. Det var hans att förlora och han förlorade den. Väldigt tråkigt. Mignolet kom in mer egentligen för att Karius gjorde svaga insatser än att Mignolet på något sätt framstod som någon supermålvakt. Men sen har ju Mignolet hittat ett spel som vi kanske inte riktigt har sett tidigare. Jag tänker på det här i luftrummet. För att det var ju de första åren som Mignolet var i Liverpool kändes det väldigt onaturligt när han gjorde sina utsvävningar i luftrummet. Det kändes lite som att se liksom någon sitta och käka soppa med en gaffel, nästan. Men nu på slutet har han imponerat och match efter match har han byggt på någonting, någon slags pondus i luftrummet. Så jag är ganska nöjd ändå med tanke på Mignolets utveckling, men samtidigt är han kanske inte den som han vågar lita på samma sätt som United-fansen litar på De Gea, Chelsea och Courtois till exempel.
Har Liverpool fortfarande ett målvaktsproblem som du har diskuterats om under tidigare år?
Jag skulle säga att det finns flera positioner som vi har, som det är viktigare att vi stärker den målvaktspositionen som det är idag. Efter jul tycker jag Mignolet har varit riktigt bra. Sen så vet man ju också av de här lite jobbigare åren med honom att man minns ju de här tavlorna fortfarande. Och det tar ju ganska lång tid innan man suddar bort misstag som en målvakt har gjort. Det går ju att dra paralleller till Dejan Lovren, som så fort han gör ett misstag nu så tänker man tillbaka på misstagen som han gjorde när han kom. Så han behöver nog göra en bra fortsätta på det här efter sommaren också. För jag tror att det kommer vara han som står i premiären. Jag tror inte vi kommer att värva någon målvakt i sommar, även om det pratats om Casillas och lite andra namn lite löst. Sen så tror jag det spelar in lite grann också att vi fått en bättre balans i laget än vad vi hade under hans första år. För vi har ju faktiskt, speciellt nu på slutet, lyckats hålla nollan några matcher. Och det var ju unikt de få gångerna som det inträffade tidigare.
Mm. Och då kan vi lämna målvakten och gå in på den andra delen där som har varit problematisk under flera år. Och är väl det till viss del fortfarande mittbackspositionen. Du nämnde Ragnar Klavan som, ja, habil, men ja, har väl inte riktigt varit så där jättestabil. Och vi har även pratat i tidigare avsnitt om Sakho Mamadou Sakho som varit utlånad till Crystal Palace. Och har han inte nominerats till att bli till en av Premier Leagues bästa spelare?
En av Crystal Palace bästa spelare.
Ja, Crystal Palace bästa spelare.
Ja, på 8 matcher.
Får man ändå då säga att han gjorde en bra utlåningssession. Mm. Är Sakho någonting att satsa på eller ska man bara bort med det?
Se till att få så mycket betalt som möjligt tycker jag.
Ja, jag håller med eftersom han och Klopp ändå inte kommer överens vad det verkar.
Behöver man då säkra upp någon ny mittback? Man kan ju läsa för inte så jättelänge sedan att Dejan Lovren då har ju signat ett nytt kontrakt värt bara 100 000 pund i veckan. Mm. Är det en smart kontraktskrivning?
Jag tror inte att Dejan Lovren är en mittback som vi ska bygga vårt ordinarie mittlås på. Sen så är det viktigt att få kontinuitet även i spelarna där bakom. Jag känner mig rätt trygg i att Klopp kommer att värva en mittback i sommar och att den mittbacken är tänkt att spela bredvid Matip. Så att Lovren kanske kan ta Klavans plats som första backup. Matip har ju också haft en tendens att vara lite bräcklig och då är det ju bra att ha en mittback där bakom som är van att gå in i Klopps spel på en gång.
Vad behövs för mittback?
Ja, vi har ju pratat om Van Dijk vid tidigare tillfällen och av allt att döma är ju han den som Liverpool verkligen vill ha in. Men sen ska man ju säga att rent generellt så behöver ju Liverpool fler spelare för att det blir ju fler matcher nästa år. Fler matcher dessutom mot högkvalificerat motstånd för och vi antar att Liverpool vinner Champions League-kvalet då när vi pratar så här. Och det här med fler spelare, det gäller ju extra mycket i försvar eftersom Sakho har ju faktiskt inte ersatts. Det naturliga hade ju varit när man lånade ut honom att ta in någon annan. Istället promotade man Klavan till någonting som han egentligen inte håller för. Så att självklart en mittback, kanske två om man dumpar Klavan.
Ja, sen har vi Joe Gomez där bakom också som man inte riktigt vet vilken roll han kommer att spela nästa år. För jag tror inte att han kommer att vinna på att ta samma position nästa säsong som han har haft den här säsongen. Han var ju skadad mycket i och för sig. Men även när han kom tillbaka från skada så var ju speltiden noll. Han måste ju antingen ut på lån eller åtminstone få möjlighet att spela i de här mindre kupperna.
Finns det inte mer möjligheter att få spela just eftersom Liverpool-spelare kommer att spela så många fler matcher med Champions League-kval, förhoppningsvis Champions League, ligacupper och kupper. Och det kommer vara, även ligamatcher kanske finns möjlighet att spela på ett helt annat sätt än förra säsongen, eftersom Champions League bland annat då, som jag antar att man kommer prioritera, kommer att slita en del på spelarna.
Jo, naturligtvis, men i Joe Gomez fall så känner väl i alla fall jag att han är en spelare som håller Premier League-klass redan. Så för just i hans fall kanske det vore bäst att bli utlånad till en mindre klubb, eftersom han skulle ha goda möjligheter att spela ordinarie i en mindre klubb och därefter kunna komma tillbaka till Liverpool.
Finns det några fler mittbackar som Liverpool borde titta lite extra på? Inte bara Van Dijk då, som jag antar att det inte bara Liverpool som är ute efter honom och att han kommer ha en ganska saftig prislapp. Finns det några alternativ till Van Dijk?
Jo, absolut. Det finns ju många runt om i fotbollseuropa. Vi har ju Jonathan Tah till exempel i Bayer Leverkusen, som är en ung, stor mittback, men kanske inte i sina bästa åren som Van Dijk är.
Ja, jag tror att det kommer att bli ganska tuff marknad just kring mittbackar. Det har det i och för sig varit några år, för det är flera av lagen där i toppen som kanske behöver stärka defensiven. Men jag tror inte City är så nöjd med sitt försvarsspel till exempel. Och även Manchester United, även om de har ju ganska många mittbackar, men de har ju kanske inte de här riktiga toppmittbackarna. Där är det ju klart ryktat som Nilsson Lindelöf länge, så de kanske får plocka honom ifrån Benfica. Men det kommer nog att vara hårdvaluta försvararna i sommar. Det är därför som jag tror att vi kommer få pynta upp med väldigt mycket pengar när vi ska få loss Van Dijk.
Ja, vi vet ju att Bayern München har ju redan plockat Niklas Süle till exempel från Hoffenheim, som säkert var en spelare som Klopp var intresserad av. Och vi har ju den här stora mittbacken i Napoli, Koulibaly, som också ryktas vara ett alternativ för Liverpool om Van Dijk skriver på för någon annan klubb. Så definitivt finns det alternativ. Och vi har ju även Michael Keane.
Ja, han är också en spelare som det pratas om till många av klubbarna, får väldigt höga summor. Och där känner jag mig väldigt försiktig till den värvningen, kan jag säga. För dyr mittback som har spelat i ett lag som spelar väldigt, väldigt defensivt. Jag tror att det är nog en värvning som Liverpool ska passa sig för att göra med det sättet vi spelar på. Jag tror inte han skulle passa speciellt bra in i vårt lag.
Hur många mittbackar behövs?
En absolut. Och sen kanske, ja, en, kanske två mittbackar tror jag skulle vara bra att få in. Kanske en mittback som också kan alternera på någon av ytterbackspositionerna.
Definitivt en högklassig mittback. Sen kan man diskutera lite någon annan som ska komma in.
Och vilken mittback?
Jag tror att det blir Van Dijk.
Instämmer, tror och hoppas på Van Dijk.
Nu har vi varit väldigt centralt där, målvakt, mittback. Vi går ut på kanterna, ytterbackarna. Liverpool har ju spelat en hel säsong med en vänsterback som inte är har varit en naturlig vänsterback, och petat den ganska dyra vänsterbacken som man köpte från Sevilla för ett par år sedan. Moreno och Milner är den som har spelat som vänsterback. Det kanske är dags att köpa någon vänsterback.
Det tror jag står ganska högt upp på Klopps önskelista, att få in en naturlig vänsterback. För jag tycker James Milner har gjort jättebra sätt i förutsättningen. Men man märker ju också brister. Kanske främst det blir ju lätt att han stannar upp och vänder in i plan, så att anfallarna inte riktigt flyter. Så det finns ju en nackdel med att ha en i grunden central mittfältare som vänsterback. Även om man vet att han gör ju inga dåliga matcher. Det finns ju inte i hans spel att vara dålig. Som på samma sätt som det finns i Morenos spel. För Moreno är en av de spelarna som jag känner mig mest säker på att han kommer att lämna. Och jag känner mig också ganska säker på att vi kommer att värva en vänsterback. Sen så är jag inte riktigt hundra på vem.
Ja, vår favorit Kolasinac, han går ju till Arsenal. Så det är ju bara att gratulera Arsenal till den värvningen, som hade varit bra för Liverpool. Men det hetaste ryktet till Liverpool vad det gäller vänsterbackspositionen är ju Fulhams 17-åring Ryan Sessegnon.
Vad vet du någonting om honom?
Ja, jag har sett honom en hel del matcher den här säsongen. Fulham har varit ganska trevligt lag att kolla på. Tom Kearney som är kapten är ju en spelare som vi har haft koll på länge på hemsidan och sådär. Men Cessignon i alla fall, han är ju en vänsterback som faktiskt påminner ganska mycket om våran kära Alberto Moreno. De spelar på liknande sätt faktiskt. De är liksom ganska små, väldigt snabba, initiativrika, vill framåt i banan och har ungefär samma brister vad gäller liksom positionsspel och defensivt spel. Men det är ju lite lättare att ha acceptans för det när en spelare är 17 än när, som i Morenos fall, och han är väl 23-24 nu. Det kommer inte vara en spelare som kommer in omedelbart och är en jätteförstärkning. Det är ju en långsiktig värvning i sådana fall.
Finns det några alternativ? Det känns som att just nu, Thomas, du var inne på att Moreno känns som en av de spelarna som är mest säker på att kanske lämna klubben. Då står Liverpool utan naturliga vänsterbackar. Hur många vänsterbackar behöver man? Två? Räcker två? Finns det några som kommer underifrån som skulle kunna ta någon plats?
Om Cessignon kommer så tror jag att vi kanske behöver värva ytterligare en. Om inte Klopp ser Milner som givet första val även nästa säsong. Det kan ju mycket väl vara så, men det känns också lite riskabelt att gå in i en säsong med så pass många matcher och bara ha en 17-årig backup till en James Milner som redan har spelat otroligt mycket fotboll i år. Skulle han åka på en skada så står vi där med bara en oprövad ersättare, och det känns lite riskabelt tycker jag.
Fast jag tror så här att om Liverpool ska lyckas locka den här 17-åringen som i stort sett alla Premier League-klubbar vill ha, så är det något sånt som man måste lova, att du är en av två vänsterbackar i truppen. Och det ska väl säga att han har ju även spelat ungefär en tredjedel av matcherna som han har spelat den här säsongen har ju varit som vänsterytter, främst i slutet av säsongen när man kan förmoda att tränaren där i Fulham kanske har velat säkra lite mer hemåt. Så att han kan ju absolut spela på flera positioner, men jag tror som sagt att för att Liverpool ska lyckas övertala den här killen att välja just Liverpool så är det liksom en slags förutsättning.
Finns det några alternativ till Cessignon?
Ja, det har ju ryktats om Hulls skotska vänsterback Robertson. Han är ju en äldre spelare som har spelat flera säsonger på A-lagsnivå. Och det ryktades ju redan förra sommaren om honom. Och för övrigt även när han spelade hemma i Skottland i Dundee. Och han är ju som sagt en mer etablerad spelare, men samtidigt ingen superspelare. Han är mer en helt okej tvåvägsspelande vänsterback med en bra vänsterfot. Han är absolut ingen messias på något sätt, och jag tror inte att han skulle peta James Milner heller.
Ja, nej, så därför, det är lite grann därför jag var inne på tidigare att det kan vara bra att mittbacksalternativ som kan kliva ut också till vänster och göra ett gediget defensivt arbete där. För som var inne på tidigare, Cessignon är ju en offensiv ytterback. Och det kan vara bra att ha något defensivt alternativ också, utifall när Milner skulle tvingas avstå några matcher. Kan det vara bra att ha en defensiv ytterback mot de här lite tuffare lagen är tvingande att backa hem.
Även på högerbacksidan så är det ju lite skralt, får man väl säga. Klein är väl en av de spelarna som har spelat flest matcher. Mm. Och då skulle det ha varit ganska förödande om han skulle ha blivit skadad. Hade Milner gått sönder så hade man ändå haft en naturlig vänsterback i Moreno. Men på högerbacken har det knappt funnits någon alls. Alexander-Arnold har ju, som har varit talangprofil tidigare, har ju fått hoppa in. Men han är väl har väl inte varit en naturlig högerback på det sättet. Finns det några alternativ, eller är det de här två, Alexander-Arnold, Klein, som vi även kommer att få se till nästa säsong?
Det blir de, tror jag. Klopp, han är ju något så pass ovanligt som en tränare på den här nivån som litar på sina spelare, och det är därför jag tror att det blir samma målvakter och samma högerbackar.
Ja, och jag skulle känna mig ganska trygg att gå in i nästa säsong med Klein och Alexander-Arnold, för jag tror att Alexander-Arnold kommer kunna ta stora kliv framåt med lite mer speltid. Och Klein vet vi också lite grann som Milner, han gör ju inga dåliga matcher. Även om man kanske skulle kunna bidra mer framåt, så vet man ju vad man får någonstans av honom.
Och om man då ser på försvarslinjen helt, det finns en hel del spelare som är utlånade som har spelat i A-laget, har varit talanger. Finns det någon framtid för spelare som John Flanagan, Andre Wisdom exempelvis, eller är det bye-bye för dem?
Om vi hittar köpare så tror jag att de kommer att försvinna bägge två i sommar.
Ja, det finns en framtid, men inte i Liverpool.
Nej,
så kan man väl säga.
Så även Sakho då tippas lämna klubben. Absolut. Om sig bland försvarsspelarna.
Ja.
Karius, kommer han att vara kvar? Även han köpte sig in som första målvakt. Ja, en plats som han verkar ha tappat. Är det bättre att han lånas ut och man låter Ward exempelvis, som hade en framgångsrik lånesession i Huddersfield, gå in och vara andra målvakt och stötta Mignolet istället?
Ja, det tror jag skulle kunna vara ett bra alternativ för Karius att få lite speltid. Kanske ett liknande lån som Ward har varit ute på nu. Att han får känna på det engelska spelet lite grann och få ordentligt med speltid. Sen så tror jag, så vet man ju kanske inte vad hans motivation skulle vara om man fick kanske gå ner och bli utlånad till Championship. Jag tror inte på ett lån tillbaka till Tyskland till exempel, utan ska han lånas ut så ska det vara till ett lag där han kan få lära sig det engelska spelet.
Samtidigt så har ju Karius varit i Manchester Citys akademi. Han har spelat A-lagssäsonger i Mainz. Mm. Varit ansedd som en av de bästa målvakterna i Bundesliga. Inte den bästa, men en av de bästa unga målvakterna där. Och då för honom var det ett naturligt steg att komma till en stor klubb. Och det naturliga steget sen för mig är inte att han lånas ut till the Championship eller kanske inte ens en mindre Premier League-klubb. För mig är han i Liverpool för att stanna, och han har den erfarenheten som behövs för att konkurrera med Mignolet. Och det kanske vi inte kan säga om Ward.
Det blir en svår sits där tycker jag, när man har två målvakter som är hyfsat jämnbra. Sådär. De flesta lagen har ju så att de har en uttalad etta och en tydlig backup. I vårat fall så är det två målvakter som skulle kunna vara etta bägge två. Så vi får inte heller hamna i den här sitsen att så fort en målvakt gör ett misstag ska vi byta ut honom. Utan de måste ju få känna någon typ av förtroende från Klopp också. Så det ska bli väldigt intressant att se var Karius hamnar. För jag håller med Pelle om det här att han är ju i den situationen i sin karriär att han ska ju ta en första plats i ett större lag nu. Det var ju därför han gick till Liverpool.
Jo, samtidigt. Visst, vi har jämnbra målvakter. Men det är inte som när Chelsea satt med Courtois och Peter Cech. Att det är två världsmålvakter. Mm. Det är två jämnbra målvakter där egentligen ingen är klockren. Så jag tycker båda ska vara kvar, pusha, konkurrera med varandra. Varje dag på träning så får vi hoppas att en av dem växer ut, och jag är fortfarande inte helt övertygad om att Mignolet kommer vinna den duellen. Men vad det gäller Ward så absolut en till utlåning vore det naturliga.
Vi går vidare i truppen då, och kan vi titta på den kanske starkaste lagdelen i Liverpool, nämligen mittfältet, och den mest välbefolkade lagdelen också, det centrala mittfältet tänker jag då framförallt på. Men om vi tar mittfältet i stort, vi har ju en del spelare som har varit i klubben ett tag nu. Lucas ryktas bort, Kevin Stewart ryktas bort, om det är någon som kommer ihåg honom, som var en defensiv mittfältare, eller är fortfarande en defensiv mittfältare, lite vattenbärare och så. Finns några fler spelare som kanske har gjort sitt i klubben?
Ja, Lucas och Kevin Stewart tror jag vi kan räkna bort i nästa säsong. Det kändes lite grann som så när man såg Lucas efter sista matchen också, att det var någon typ av, något typ av avsked. Men det är som du säger, vi har ju flera stycken spelare som kan spela där. Vi har ju Wijnaldum, vi har Henderson, vi har Lallana, vi har Emre Can, vi har en Grujic där bakom. Och så kan vi nog räkna med att det kommer in någon ny spelare även nu under transferfönstret, så... Emre Can har ju inte förlängt, och som det verkade i intervjuer i media så är det inte på hans initiativ som det inte är förlängt än. Så det ska väl vara han som hänger löst om det ska vara någon av våra mer ordinarie mittfältare som ska lämna i sommar.
Behövs det fler centrala mittfältare i Liverpool?
Inte fler, men bättre.
Ja, alltså jag tycker det behövs en högklassig central mittfältare, för jag gillar egentligen inte det här med att Coutinho spelar så långt ifrån målet. Där ska jag hellre ha en annan spelare för att ha Coutinho högre upp i banan. Och där vet vi att enligt de här pålitligaste journalisterna så vill ju Liverpool värva Naby Keita ifrån Leipzig.
Vad är det för typ av spelare?
Han är ju en väldigt dynamisk, väldigt snabb mittfältare som kan spela egentligen alla centrala positioner, men han är ju bäst box till box där han kan använda sin snabbhet, löpstyrka, och han kan ju, han är ju en duktig passningsspelare som även kan hitta löpningar och göra mål samtidigt som han också kan dribbla. Så han är ju verkligen en allt-i-allo, och han har ju varit en av de absolut bästa mittfältarna i Europa den här säsongen. Troligtvis den allra bästa om man bortser från mittfältare i de allra största klubbarna. Så han kan ju mycket väl vara den allra bästa mittfältaren som Liverpool kan värva i sommar.
Ni pratar båda två om en mittfältare. Då pratar vi antagligen om centrala mittfältare. Finns några alternativ till Keita om vi då sätter upp en någorlunda realistisk önskelista på den här kompletterande mittfältaren som är grädden på moset, körsbäret på kakan och allt sånt?
Ja, det är den här typen av värvningar som är svårast att göra såklart. De här som verkligen höjer startelvan. Det har ju pratats lite grann om Oxlade-Chamberlain till exempel, som skulle kunna gå in och spela på någon position där i mitten. Men jag tror inte han skulle vara den som lyfter vårt mittfält till någon ny nivå. Då tror jag snarare det skulle handla om att de spelarna som vi har i klubben skulle få ta ett steg till, likt det som Lallana gjorde i år, eller som Emre Can visade tecken på mot slutet av säsongen.
Oxlade-Chamberlain är ju en intressant typ. Vi har ju egentligen alla säkert följt honom sedan han kom fram i Southampton. Och han, enligt brittiska medier, handlar ju kontraktsförlängningen med Arsenal också om vilken roll han ska ha i deras lag. Och enligt brittiska medierna så vill Oxlade-Chamberlain väldigt gärna spela centralt. Och jag drar ju direkt en parallell till James Milner.
Så här har vi bara en högerback alltså.
Ja, precis, för att om Oxlade-Chamberlain skulle skriva på för Liverpool och Liverpool även skulle värva till exempel Keita, så det är lätt att se ett scenario där Oxlade-Chamberlain, trots att han vill spela centralt, skulle hamna på andra positioner, till exempel högerbacken, där han faktiskt har spelat en del under säsongen. Men ja, det är klart att han är ju en skicklig och mångsidig spelare, men kanske ingen som verkligen höjer laget.
Fler spelare som har varit på tapeten och lämna. Jag tänker på Lazar Markovic som har haft en si och så, alltså utlåningssejour till Hull. Katastrofal i Portugal, men Hull, är det någonting att satsa på? Han är ju inte gammal, han kom in för dyra pengar. Har han blivit en mindre talang?
Jag tror inte att det är någonting för Liverpool kommande säsong. Jag tror att det kommer handla om ytterligare en utlåning, eller så kommer vi försöka sälja honom. Han har gjort det okej i Hull. Men okej i Hull tycker inte jag räcker för att han ska konkurrera om en position på mittfält i ett lag som ska sikta högre än fjärdeplatsen nästa säsong.
Ja, jag tycker att han har gjort det mer än okej i Hull, men inte tillräckligt ändå för att vara en seriös konkurrent i Liverpools.
Om vi då ändå är inne på yttrar, Mané har ju varit väldigt inflytelserik. Det har syns när han har varit skadad att Liverpool har tappat en dimension av sitt anfallsspel. Minst en dimension. Finns det några fler, några alternativ till som kan komplettera Mané, eller finns det några liknande spelare som Liverpool skulle kunna tänka sig ha på ytterpositionen? För det verkar som att Klopp vill ha fler sådana spelare. Och vem vill inte det?
Ja, jag är ju ganska svag för den här portugisiska ytten Bruma, som dock inte ryktas överhuvudtaget till Liverpool längre. Men en som däremot ryktas till Liverpool är ju Mohamed Salah. Salah, som vi alla känner ifrån tiden i Chelsea, tänkte jag säga. Men vi känner honom väl egentligen främst ifrån när han ryktades till Liverpool innan han gick till Chelsea. Det var ju väldigt mycket skriverier om just Salah. Och nu återigen uppges i Liverpool vara intresserade av honom.
Är det någonting att satsa på?
Jag är lite förvånad över just det här ryktet, för att Roma kommer ju att kräva hysteriska pengar för att släppa honom, och jag tycker inte han är värd det.
Så Salah, Chamberlain kan man säga är lite yttrar, även om Chamberlain vill spela i mitten, kommer sluta som högerback om han hamnar i Liverpool. En position kvar, anfallarna. Liverpool spelar med en, ibland ingen anfallare. Vi har några spelare som vi inte har nämnt, men som förmodligen kommer att vara kvar. Jag pratar om Firmino och Coutinho. Även om Coutinho har ryktats lite om att Barcelona är intresserad av, men det är väl någonting som vi kan avfärda? Eller?
Det får vi verkligen hoppas.
Jag avfärdade det när Liverpool 4.
Och då har vi bara anfallarna kvar och då har vi, hjälp mig, Origi är den anfallare jag kommer på.
Sturridge
är kvar.
Ings.
Och Ings, ja, som är skadad.
Firmino kan vi lägga in.
Ja, och Firmino. Det är fyra stycken anfallare. Är det någon av dem som... Firmino, anfallare slash mittfältare, behövs det förstärkas eller ska man vara nöjd med den besättning man har? Det känns ändå som en topp i Sturridge. Du har talang i Origi, du har en schysst backup i Ings och du har Firmino som är allt.
Problemet är ju att de är fyra i teorin men de är två i praktiken eftersom Sturridge och Ings är ju skadade så otroligt mycket. Och därför behövs det förstärkas där, inget snack om det.
Ja, och det kommer ju också, det är också en position som blir väldigt svår att hitta en bra förstärkning. För att hitta en anfallare som gör mycket mål, det är ju många lag sugna på. Så även om jag såg att det skrevs om Aubameyang nu i dagarna, så tror jag att han, tror jag att Liverpool står ganska långt ner på hans lista över lag att gå till. Men det är klart att med tanke på Sturridges skadesituation så behöver vi ju försöka hitta en anfallare som kan gå in i elvan och göra mål. Sturridges situation är också någonting som behöver diskuteras i klubben tycker jag. För frågan är om vi har råd att ha en sån pass ändå. Han har ju bra betalt, vi skulle kunna få ganska mycket pengar för att sälja honom. Så frågan är om vi har råd att ha kvar honom i truppen när han spelar så pass lite. Vi vet ju att han kommer göra mål när han spelar, när han väl har kommit in i det. Men det är mycket pengar för få matcher.
Jo, absolut. Jag känner väl att Sturridge, han är duktig på att ta de här djupledslöpningarna. Mm. Så Coutinho får någon att slå sina fina djupledspassningar på när Sturridge är på planen. Till skillnad från när Origi spelar till exempel. Han är inte alls lika smart och tar de här löpningarna. Men jag tror också att det är lite så att Sturridge framstår just nu som lite bättre än vad han är på grund av att Liverpool i grund och botten har väldigt bra service till anfallarna i form av främst Coutinho. Så jag har ju länge, ganska länge i alla fall, propagerat för en försäljning av Sturridge, vilket är tråkigt, men it makes no sense to keep him. Så.
Ja, man slits ju lite mellan det, för nu man såg ju nu mot West Ham i näst sista omgången hur pass effektivt det är att ha honom i laget. Men samtidigt så är det ju så frustrerande. För man vet ju att han spelar ju bara en par tre matcher. Sen så kommer det nyheten om att han är skadad och sen är han borta en månad. Och djupledsspelet har vi ju när Mané kommer tillbaka. Ja, jag skulle inte bli förvånad om vi säljer honom i sommar. Och jag skulle inte heller bli förkrossad.
Mm. Så var tror ni Sturridge spelar när säsongen börjar?
Ja, jag tror att vi satt här förra gången och sa West Ham. Och det tror jag fortfarande kan vara ett möjligt alternativ för honom. De kommer ju vilja satsa lite igen. De har ju haft en misslyckad säsong. Och de har ju två skadedrabbade anfallare tillsammans. Kanske skulle kunna innebära att de har en skaplig anfallare hela säsongen. Så med Sturridge och Carroll så kanske de skulle få upp en anfallare per match i alla fall.
Mm. Och om man då skeppar iväg Sturridge till West Ham, vem ersätter honom eller vem vill ni ersätter honom?
Bra fråga. Det är klart man skulle vilja se en sån som Aubameyang, men det är, jag tror inte att det är realistiskt att vi ska få loss en sån spelare där det finns fler lag som säkert är sugna på honom.
Ja, vi har ju till exempel en ung tjeck i Sampdoria, Patrik Schick, som är, han påminner lite om Sturridge i sättet att spela, och han är ju en väldigt duktig ung spelare som enligt italienska medier Liverpool är intresserade av. Utköpsklausul på 25 miljoner euro gör ju också att han inte tillhör den här kategorin svindyra anfallare. Men dessvärre vill ju många andra också värva honom och Juventus är favoriter för tillfället.
Hur skulle du, vad är hans styrkor?
Ja, han är ganska stor vuxen och väldigt teknisk spelare som ändå är ganska snabb. Och han är vänsterfotad precis som Sturridge. Så han är målfarlig och han har lite tricks för sig sådär, Dennis Bergkamp-style ibland, så att han är skicklig och duktig.
Låter påminna om Origi, som också är en ganska stor, ganska snabb, ganska teknisk. Även om han känns som en mer targetspelare i Liverpool än vad han skulle kunna vara.
Kanske lite, men jag tycker ändå att Origi, det finns någonting hos honom som gör att han är väldigt ojämn och han har en tendens att vara osynlig i väldigt långa stunder. Men visst, i spelstilen finns det likheter.
Ja, jag ska säga, Origi går mot en otroligt viktig säsong nästa säsong, för nu har han fått spela en hel del i år och gjort det ojämnt. Han hade ju en period där han lyckades att han gjorde mål, men de sista matcherna nu så har han ju inte alls övertygat, även om han lyckas peta in en boll mot West Ham. Så han behöver ta ett steg framåt nästa säsong, tror jag, för att han ska vara något att satsa på långsiktigt.
Ja, och sen kan vi kolla på ytterligare anfallare som ryktas till Liverpool. Då har vi ju Gremios Luan, som är en offensiv mittfältare slash anfallare. Jag har sett Gremio en del på sistone och han har spelat släpande anfallare bakom Lucas Barrios. Om ni kommer ihåg honom från Borussia Dortmund precis innan de blev ett bra Champions League-lag. Sen gick han till Kina och har varit runt lite i andra klubbar, och han är ju numera en veterananfallare. Men hur som helst, Luan, väldigt skicklig spelare, påminner lite om Suárez, att han kan dribbla på små ytor, men inte lika stark som Suárez. Målfarlig, har en bra, väldigt bra tillslag på högerfoten, så att han tar ju även fasta situationer. Och han är ju en kung i Brasilien, även om han faktiskt, han är väl 23-24 nu, och han var faktiskt ännu bättre för ett par år sedan. Men det är också så att han har ett år kvar på sitt kontrakt med Gremio, precis som Oxlade-Chamberlain har ett år kvar med Arsenal. Och det är väldigt lämpligt för deras position i kontraktsförhandlingarna att det läcker ut att Liverpool är jätteintresserade av dem, för då kanske de kan få högre lön hos sina nuvarande klubbar. Så vi låter det vara osagt hur sant det är att de är ute efter honom.
Vi kommer förmodligen få anledning att återkomma till det. Det var en genomgång av truppen, och jag tänkte vi kan göra en liten sammanställning innan vi går vidare i programmet. Vi har pratat lite om vilka som är på väg ut, vilka som är på väg in. Jag slänger ut frågan rakt framför mig till er. Vilka försvinner från Liverpool? Vilka har vi sett i den röda tröjan för sista gången?
Ja, jag kan ju börja och beta av några. Lucas, Markovic, Moreno, Klavan, Manninger, Kevin Stewart, Sturridge, Sacco, och sen har jag skrivit lånespelarna. Och det är Wisdom, Flanagan.
Ja, och Emre Can också skulle kunna vara en spelare.
Och Manninger, av förklarliga skäl, är väl den enda som är riktigt klar att han inte kommer att vara kvar, eftersom han har valt att lägga skorna, handskarna, matchtröjan på
hyllan. Ja, och nu är det kris på målvaktsfronten.
Och Per, dina tips, vilka försvinner?
Jag skulle säga att det är samma spelare. Thomas tog ju inte direkt någon högbonsare om man ska vara ärlig. Så det är väl Emre Can där som jag kastar in.
Tror ni att han kommer att försvinna?
Ja, jag skulle säga att det är 50-50.
Jag tror att han blir kvar.
Hur stort tapp skulle det vara? Är det är någon som Liverpool ska göra sig av med för att ersätta honom med den här världsspelaren?
Jättetapp kanske är hårt att säga, för vi kommer komma in på en av våra talangspelare sen som också behöver få lite speltid nästa år i Grujic. Så det är klart att om någon ska flytta på sig på mitten för att göra plats för en stor spelare, så är det väl kanske Emre Can.
Och innan då vi går över till nästa punkt, och som är talangprofilen som hintade lite om det, Thomas, så tar vi andra änden. Nu har vi sagt vilka som försvinner. Hur många spelare är det som kommer in inför den här Champions League-satsningen? Man höll ju sig väldigt lågt på transfermarknaden med antal spelare inför den här säsongen. Jag antar att det var lite av en kalkylerad risk att man avvaktade med att köpa spelare, eftersom det var färre matcher än vad man hade tänkt från början, och satsa stort den här sommaren. Hur många kommer in?
Jag säger 5. Två backar, två mittfältare, en forward.
Ja, då höjer det med en. Jag tror att det kommer komma in 6 spelare.
Var kommer de att hamna på planen?
Minst en mittback. Vi kommer få in en ytterback. Åtminstone en mittfältare. Kanske 2 ytteralternativ och en anfallare. Om det där blir 6. Så tror jag det.
Ja, nu blev det jobbigt med matten.
Ja. Och då lämnar vi den, passande nog. Och så får vi se vad som händer till när sommaren är slut, när vi ska sammanfatta det. För då ska jag ta och lyssna igenom och se hur rätt ni hade eller hur fel ni hade. Och så får ni det kastat i ansiktet. Vi går vidare till nästa programpunkt i alla fall. Vi hintade lite om det, talangprofilen. Idag, vem handlar det om då i talangprofilen?
Idag kommer det att handla om Marko Grujic, våran gängliga serb där på mitten som precis har fyllt. Han är 21 år nu, värvades från Röda Stjärnan förra sommaren. Eller han kom ut förra sommaren. Och Röda Stjärnan, åtminstone för mig som minns det tidiga 90-talet, är ju en klubb med väldigt fina anor och fostrat många skickliga spelare. Och där har han vandrat hela vägen ifrån de yngre ungdomsleden ända upp i A-laget. Och samma väg har han gjort i det serbiska landslaget. Han har gått ifrån U16-landslaget upp i A-landslaget. Och det ska, enligt vad som sägs, ha varit Klopp som övertalade honom att komma till Liverpool via ett telefonsamtal där. Det var ju många klubbar som ryckte igenom. Bolltrygg, mittfältare, lång, fysisk. Har liknats, läste jag i serbisk media, vid en Nemanja Matic i spelstil. Ska vara duktig i båda riktningarna. Har bara gjort 5 matcher i år. Men om det här ska vara den talangen som man sägs vara, så ska det bli fler matcher än så nästa säsong.
Ja, han har ju vissa likheter med en viss Emre Can som vi pratade om innan, tycker jag. Båda saknar ju kanske snabbheten, men har egentligen det mesta annat. Och det är som Thomas säger, vad fint det är att Röda Stjärnan får fram spelare. För att det har ju faktiskt varit så att Partizan Belgrad har ju haft mer eller mindre monopol. De har ju dammsugit Serbien på de bästa talangerna. Bland annat Lazar Markovic. Och jag tror mycket på den här spelaren, absolut.
Per, har du sett någonting av honom innan han kom till Liverpool?
Ja, på några sådana här full streams har jag ju sett honom innan. Och det man slås av är ju, i alla fall i serbiska ligan, var han ju en väldigt målfarlig och offensivt farlig spelare. Som utgjorde ett stort hot framåt. Kanske någon slags, jämförde nyss med Emre Can, men där kanske han var med någon slags, ska man säga, Yaya Touré. När han var som bäst i Manchester City. Verkligen en urkraft framåt. Och det är väl något sånt som jag tror att Liverpool hoppas att han ska kunna bli även på Premier League-nivå.
Vad är framtiden för honom?
Ja, det där blir ju intressant att se just vad som händer i sommar med transfers in och ut och sådär. För jag tänker att tanken med honom måste ju vara att han ska kunna gå in och ta, åtminstone konkurrera om en plats på mittfältet nästa säsong. Nu har han haft otur med skador i år, men försäsongen tyckte jag att han såg spännande ut redan den här säsongen som var. Nu vet man att det gjorde Iago Aspas också, så det ska man kanske inte dra för stora växlar av. Men jag tänker mig att han ska kunna vara med och konkurrera om åtminstone en plats i matchtruppen den här säsongen som kommer.
Ja, Aspas har väl i för sig varit bra överallt förutom i Liverpool. Men jag tror att vi mycket väl kan sitta här om ett år och säga att det var han som var årets genombrottsman. För det var trots allt så att han hade väldigt mycket skador den här säsongen. Och jag tror att han hade spelat mycket mer om han hade varit skadefri. Så ja, jag tror att han blir kvar. Vi vet Liverpool Echo rapporterade att flera klubbar ville låna honom i januari. Men Klopp sa blankt nej, han stannar här. Och jag tror att han kommer att stanna, och jag tror att han kommer få speltid nästa år. Kanske främst i kupper, men absolut speltid.
Mm, det var synd att han åkte på de här skadorna, för det har ju funnits lediga platser på mittfältet i många matcher. Så hade han varit frisk i år, så hade vi nog redan fått sett honom väldigt mycket. Jag tror inte att tanken var att Lucas skulle spela så mycket som han har gjort på mittfältet till exempel. Så förhoppningsvis får han vara frisk nästa år, så att vi får se honom in action lite grann.
Och där kan vi lämna talangprofilen för den här gången. Nästa program så blir det en ny talang, precis som varje program. Och vi hoppar vidare till nästa, som faktiskt också var en talang en gång i tiden när han var i Liverpool. Många år har gått sedan dess. Det är en fransk spelare som det har funnits en hel del av i Liverpool. Gud ska veta att Liverpool har försökt få fram en bra fransk spelare. Bland annat Bruno Cheirou, Jean-Michel Ferry, Jimmy Traoré, Djibril Cissé. Det värmer när man hör de namnen, eller inte. Nåväl, veckans var är han nu? Även det är en fransk spelare, och han heter?
Den spelare vi kommer titta på den här veckan är vår gamla anfallstalang David Ngog. Som det första som slog mig när jag tittade lite grann på hur det såg ut för honom nu, att han fortfarande bara var 28 år. Jag I min värld så var han på väg att vara en bra bit över 30, men han var ju ung när han kom till Liverpool där 2008 ifrån PSG. Han värvades ifrån PSG 2008, med då hade han ett facit på 13 matcher och ett mål i PSG. Så jag vet att vi pratade om det på det dåvarande supporterforumet Melwood på svenska fans och diskuterade om det verkligen var en spelare att värva som hade så dåligt målfacit. Men det var det flera som tog upp det som argument, att det var exakt samma målfacit som Henry hade i samma ålder. Så argumentet för att värva honom var alltså att han var lika, att han hade samma dåliga facit som Henry hade då. Men hos oss gjorde han i alla fall 63 matcher och kom nästan upp i tvåsiffrigt antal mål. Han gjorde 9 stycken. Det som jag minns mest är väl målet som han gjorde mot Arsenal i premiären, Roy Hodgson-säsongen när Joe Cole blev utvisad. När han lämnade oss så hade han 3 år i Bolton, kort session i Swansea, en snabb, eller några år tillbaka i Frankrike. Men nu hittar vi honom i Grekland, i Panionios, där han har konkurrerar om en plats i anfallet den här säsongen. 12 matcher, 1 mål. Där han konkurrerar bland annat med en herre vid namn Samed Yesil, som ni kanske minns ifrån en ytterligare en sån här talang som har varit i Liverpools anfall.
Som man kan säga, vi får 2 stycken.
2-1. Ja. Och Panionios säsong pågår faktiskt i allra högsta grad fortfarande. Jag hade inte koll på systemet i Grekland, så det var ganska intressant att läsa in sig på en GOG-säsong. För segrarna i grekiska ligan är redan klara. Olympiakos sprang hem ligan i år. Men nu är de inne i ett playoff-spel där 2-5 spelar hemma borta möten. Alla möter alla. Där 2-an får kvala till Champions League. 3-an och 4-an går in i den sista kvalomgången till Europa League. Och de som kommer sist går in i den näst sista kvalomgången till Europa League. Så där ligger Panionios sist. Så en gång kanske får kvala till Europa nästa år.
Ja, vad synd att de inte blir Champions League-kval mot Liverpool.
Ja, ja, det hade ju känts tryggt att ställas mot David Ngog i ett kval.
Nej, men
vad var grejen med David Ngog? Vad var det som gjorde att han ansågs som en stor talang som hade samma målsnitt som Thierry Henry i samma ålder?
Ja, alltså Ngog, precis som Yesil, var ju en målfarlig anfallare i ungdomslandslagen. Och det är ju ändå Frankrike vi pratar om för Ngog och Tyskland för Yesil. Och det är ju inte kattskit att vara målfarlig i deras landslag, eller att för den delen vara med överhuvudtaget i deras landslag. Så han var en bra spelare innan han kom upp till A-lagsnivå. Men vi vet att Benitez pratade ett tag där om att vi har inte råd att köpa de mest eftertraktade unga spelarna, så vi försöker värva dem innan de får sitt definitiva genombrott. Och det var det man gjorde med Ngog och Babel och misslyckades. Sen ska man väl säga det att David Ngog, han kom ju från Paris, PSG. Och det här var ju så pass länge sedan nu att det var innan Sheiken hade köpt PSG. Och rolig kuriosa är ju att han är ju kusin med Boomsong. Den gamla som vi Premier League-fans främst känner till som en klantig mittback i Newcastle.
Som ryktar stenhårt till Liverpool under ett tag.
Ja.
Jag minnas. En av alla dessa fransmän.
Ja, det kanske var tur att han inte också kom.
Och när vi ändå då pratar om spelare som har ryktats stenhårt till Liverpool, men som aldrig kom, och i det här fallet kanske det var bra då om vi pratar om Boomsong. Topp 5 i dagens program är då...
Ja, vi har satt ihop en topplista med 5 spelare som Liverpool hade chansen att värva, men som man av någon orsak inte värvade. Och det här är spelare där vi anser att det var misstag att inte slå till.
Och jag gissar nu, för att återigen komma till Boomsong, att han inte är med.
Nej, lyckligtvis inte. Och jag ska också säga det att vi har exkluderat det här stora antalet duktiga spelare som Liverpool inte hade råd att värva på grund av de tidigare ägarna.
Har vi något exempel på det? En bubblare kan man säga.
Ja, Aguero sägs ju vara en sån till exempel, när han fortfarande spelade i Argentina.
Vad sägs då om att vi börjar med plats nummer 5?
Plats nummer 5, där har vi en spelare som var utlånad till Liverpool men som Holier valde att inte köpa loss för att istället satsa på El Hadji Diouf. Och det här är alltså Nicolas Anelka.
Tänk, det hade kunnat vara en fransman som faktiskt var bra som...
Ja, man kan ju tänka, oh, men Anelka, det är inte konstigt att de inte satsade på honom, för han hade inte rätt skalle. Men det hade väl, fy fan, inte Diouf heller som man tog in istället. Och det, vi tror definitivt att det hade varit bättre att behålla Anelka.
Ja, tittar man på Anelkas karriär därefter så hade han ju många bra år kvar i sig. Nu var ju jag långt ifrån något fan av Anelka under tiden han var i Liverpool. Men det var, man förknippade honom fortfarande mycket med Arsenal då. Men det var ju en målskytt av rang. Ja. Jämfört med Diouf som saker var ju han också i rang. Men det var ju inget positivt med något av dem.
Konstigt med Anelka var väl också att han var väl inte så där jättedyr att köpa. Och det var väl också under en period när man inte hade så många anfallare. Eller...
Ja, han kostade ju ungefär det som Diouf kostade, så att det var ju ett aktivt val, och Holier var ju öppen med det, att nej, jag ångrar inte det valet.
Plats nummer 4.
Ja, där har vi en dansk spelare. Då blickar vi tillbaka till sommaren 2013 när Liverpool jagade en offensiv mittfältare. Och Liverpool värvade Luis Alberto för 6,8 miljoner pund när man kunde ha tagit Christian Eriksen. För 11 miljoner pund, alltså bara några miljoner mer än Alberto. Så nummer 4 på listan är Christian Eriksen.
Ja, Christian Eriksen är en sån där perfekt spelare att ha ett lag. För man tittar på Tottenham nu, han är ju otroligt viktig för dem. Jättemycket poäng, bra frisparkar, mål, assist. Samtidigt känns det som att det finns ingen risk att han ska lämna. Han är inte på en sån nivå att, även om han skulle säkert kunna göra det bra i de här största klubbarna. Men det känns inte som att han har den där utstrålningen som gör att de här större klubbarna kommer och pungar upp med de allra största summorna. Så han kommer säkert att vara nyttig för Tottenham i jättemånga år. Och Luis Alberto var ju inte jättenyttig för oss i många stunder.
Plats nummer 3.
Där har vi en spelare som dök upp i Liverpool så småningom. Men det var så här, när vi, om vi backar tillbaka till 2014... så var Sadio Mané tillgänglig för 12 miljoner pund och flyttade till Southampton. Och enligt den tyska journalisten Rafa Honigstein så var Liverpool intresserade, hade förhandlat fram priset och skulle i princip bara plocka honom. Men i sista stund drog man sig ur för att man ansåg att Mané hade för dålig statistik. Och därför drog man sig ur, och det hade ju onekligen sparat en och annan pund om man hade tagit honom för 12 miljoner pund.
Ja, och man kan ju slå fast att man är ganska bra statistik nu. Så man kanske inte ska titta sig allt för blint på den när man ska värva spelare.
Nej, precis. Där drog man ju, gjorde man ju verkligen tog ett fel beslut helt enkelt. Mm.
Men korrigerade får vi ändå säga i slutändan. Gjorde Manchester United som de gjorde med Pogba. Och betydligt billigare pris också för den delen.
Ja, det finns alltid någon som är sämre. Det är tur, kul att veta
alltså. På plats nummer 2.
Då backar vi tillbaka 10 år till sommaren 2007. När Liverpool som vanligt hade vänsterbacksproblem. Då värvade Everton Leighton Baines för 5 miljoner pund från Wigan. Och vi kan konstatera att sommaren efter så värvade Liverpool Andrea Dossena för 7 miljoner pund. Alltså mer än vad Baines kostade. Och Baines har ju varit en otroligt nyttig spelare för Everton. Och är ju dessutom en lokal spelare. Och han hade ju säkerligen sett till att vi inte alltid hade suttit och pratat om Liverpools vänsterbacksposition. För han är ju en väldigt duktig spelare. Väldigt frustrerande att Baines är en vänsterback från Liverpool som inte spelar i Liverpool.
Ja, det är fascinerande med Everton, för de har en otrolig förmåga att få fram skickliga ytterbackar. Och så sitter vi i en annan del av stan och lyckas inte hur mycket pengar som än läggs ut. Och Dossena är ju ett av de här lågvattenmärkena som har varit de senaste åren. Som inte jag kan... Alltså det är svårt att förstå vad man såg i honom. Jag hade ju inte sett honom så supermycket när han kom till Liverpool, men hos oss var det få saker som han gjorde rätt. Och det var det målet mot Manchester United som...
Ja, men han var ju ganska uppskriven när han kom. Jag kommer ihåg att någon sa, men han är smart som en italiensk försvarare och han är byggd som en engelsk boxare. Det måste bli succé i Premier League.
Har det varit många spelare, nu när vi bara är en kvar, har det varit många spelare att välja mellan? Och hur smärtsamt har det varit att gå igenom dem?
Det är klart att det finns många spelare och det blir naturligtvis smärtsamt, men på ett sätt blir det lite nostalgiskt också att tänka tillbaka liksom på Anelka och Diouf och de här, även om just Diouf kanske inte är den trevligaste människan att tänka på, men ändå ganska roligt.
Det är ett samtalsämne i alla fall, ja. Diouf, och en karaktär. Då har vi bara en enda placering kvar. Vem är det som ligger på nummer ett?
Är också den yngsta spelaren på listan. Det är Tottenhams Dele Alli, som var i Liverpool och var nära att skriva på. Men enligt våran kära Ian Eyre så hade han för höga krav på Liverpool. Vi vet ju inte om han syftar på lön eller speltid eller båda delarna. Men vi kan konstatera att oavsett vilket så hade han varit värd det.
Ja, det är ju en sån spelare som man mer än gärna skulle vilja se i Liverpool. Såklart, det är ju en supertalang som redan har visat enorm kapacitet i Premier League. Men hans målsnitt som offensiv mittfältare är ju otroligt imponerande. Och där har vi kanske en spelare som Tottenham riskerar att tappa framöver. För han har, fortsätter hans utveckling så kommer det att vara en världsspelare inom kort.
Och kanske en av väldigt, väldigt få spelare som påminner lite om Steven Gerrard när han var som bäst. Och ja, han har inte kommit upp i den nivån än, men han har potential att bli en världsspelare, helt klart.
Han hade väl också Gerrard som idol i ungdomarna, för att det pratades om när han var och skulle träffa Liverpool. Men ja, var det inte så att Gerrard låg och sov när Dele Alli skulle komma och hälsa på honom, så att det inte blev någonting av det där mötet? Så vi kanske får skylla på honom.
Det låter då som att det var ödet som sa att han inte skulle till Liverpool. Det var mycket som gick emot där. Gerrard låg och sov och... Det var nummer ett. Och då börjar det på att runda av det här programmet. Mycket spekulationer har det varit. Och mer kommer det att bli. Vi har en hel sommar framför oss. Och vad tror ni när vi ses igen om någon dryg månad sådär? Har det hänt någonting överhuvudtaget? Klopp säger ju som alla tränare att när försäsongen börjar, när semestern är slut, ja, då vill jag ha min trupp klar. Men kommer det att hända? Kommer det ha hänt någonting under den här semestermånaden?
Om en månad tror jag att vi kan ha räknat in åtminstone ett par spelare redan. Det är många klubbar som är ute tidigt. City har ju redan värvat. Och jag tror Klopp sa ju under presskonferensen i slutet på säsongen att mycket av arbetet var redan gjort och mycket arbete var igång, så jag hoppas att det kommer att hända saker inom kort.
Ja, jag tror att man kommer ha gjort sitt dyraste nyförvärv genom tiderna om en månad.
Och det ska bli skönt att slippa se Andy Carroll högst upp på den där listan över dyraste spelarna. På tal om vi påminner om historien, så kan det vara ganska skönt att få låta den värvningen tyna bort.
Och om vi då, ja, vi fortsätter med tips här helt enkelt. Thomas, du trodde 6 spelare skulle komma in när säsongen börjar. Per, du trodde 5. Om en månad, hur många är av de här 6 respektive 5 som har kommit in, lite kort?
4.
2.
Och med det så tar vi och avslutar det här programmet. Och vill ni hålla er uppdaterade på vad som händer i den här silly season som har börjat på svenska, så spana då gärna in reguljärt på hemsidan totalliverpool.com. Och inte bara för transferrykten, och alla transferrykten kanske inte är med, men i alla fall de som har någon form av substans är med. Ja, som sagt, börjar på att bli dags att tacka för oss. Har ni någonting som händer nu så här i juni månad, Per, Thomas?
Vi kanske borde avsluta med att sända ett tack till 2 av våra stora spelare som har valt att lägga skorna på hyllan efter den här säsongen. Vi har ju fått se Dirk Kuyt skjuta hem ligatiteln till Feyenoord där med ett hattrick i sista omgången. Och vi såg Xabi Alonso sista match för Bayern München. Och det är ju 2 spelare som var en väldigt viktig del i Liverpool under den tiden, som de senaste 20 åren som har varit som bäst. Och också 2 spelare som alltid har visat stor respekt mot klubben och bra karaktär. Det kändes lite tråkigt, tyckte jag, speciellt med Dirk Kuyt, som jag fått någon så här speciell kärlek för de sista åren. Så det kändes lite tråkigt att de här försvinner ifrån fotbollen.
Ja. Vad är dina största minnen med de här 2 spelarna, Dirk Kuyt och Xabi Alonso?
Oj, Kuyt, det är alla hans viktiga mål, kanske framförallt hans superviktiga avgörande mål i förlängningen i Champions League-kvalet mot Standard Liège. Och Alonso, det är ju alla hans underbara passningar. Oj, 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 vilken underbar fotbollsspelare. Det är svårt att finna ett annat ord för att beskriva honom.
Ja, det finns ju ingen som har sett honom spela fotboll som inte kan uppskatta honom. Och Kurt hade ju den här förmågan.
Och med den här nostalgi tillbaka blicken så avslutar vi det här programmet av Total Liverpools podd. Jag är Andreas Järpe, jag tackar för mig och tack så mycket Per Kvist.
Tack, tack.
Och Thomas Nygren.
Tack, tack.
Och vi hörs igen nästa månad igen, precis som vanligt. Ha det så gott fram till dess. Hej då.